Podplay.
Välkomna till Lillördag. Vi måste skryta lite trots att sorgen ligger som ett blött, vad ska man säga, som snömodd över mitt hjärta. Så har vi ju också blivit intervjuade.
Ja.
Precis, om Lillördag.
Lillördag?
Ja.
Utav självaste BBC.
Precis, och jag var såhär, jaha gud, var det här någon som vill intervjua någonting om Lille Lördag? Jag skickar vidare till Anita. Jag fattade inte riktigt höjden på intervjun.
Det var jättekul. Förstår att vi är liksom the national, Swedish national podcast at the moment. Ja. Since we are being transcribed to Canada and UK.
Precis. Orsaken var, eller anledningen var ju att de skulle prata om fenomenet Lille Lördag som de då hade hört talas om.
Ja, det är ju väldigt trendigt i utlandet, de engelskspråkiga utlandet. Nu har ju varit hygge då som har pågått i 2 år, och det är det danska uttrycket för trevligt eller mysigt som inte de har ett motsvarande begrepp för. Och då har man ju då börjat, oh, where are you going guys? Oh, I'm going to this hygge place. Och så har man liksom, ja, har det varit ett mysigt ställe helt enkelt. Och nu har de ju då anammat då Lille Lördag. Och vad hittar de då efter några googlingar? Jo, våran podd!
Ja, det var lite roligt. Det var en djuplodande intervju, och till slut kände jag lite så här, men nu kan vi liksom inte, nu finns det inget, nu är pungen, Lille Lördag pungen tömd. Och sen fick jag ännu ett mail där det stod så här, ja, jag hörde att du sa att ni hade haft covid. Hur har ditt liv förändrat sig, och hur har du förändrat ditt liv efter det här? Och jag var så här, oj, ja, då får vi ta på någonting. Åh, herregud.
Men du, hur är det? Du får ändå till några skratt ibland. Det gör mig ändå glad, för jag vet ju själv hur det är. Precis. Det är så hemskt att vara den där åldern nu när föräldrarna börjar gå bort. Det är ju speciellt, det kan man ju inte komma ifrån.
Nej, jag var ju för sig 24 när min mamma gick bort, så att... jag förstår vad du menar.
Ja.
Nej, men jag tycker att det där är väldigt intressant, speciellt eftersom jag har fått så många DM av människor jag inte känner. Och ja, men även om ens föräldrar liksom som en siffra, att det inte är något märkligt att hen lämnar jordelivet, så är det alltid en sån otrolig chock. Och som jag också skrev i mitt inlägg, så är det så här, jag vill vara någons dotter ett tag till. Jag är liksom, jag känner mig för liten och ung för att vara matriark och den äldsta. Nu är liksom, it's me next to come. Det är en väldigt märklig känsla alltså.
Ja, den är ju speciell. Jag har ju själv den känslan att man så här, nästa gång någon dör, ja, då är det jag som är längst ut på plankan. Min mamma har ju inte gått bort än, men hon är ju svårt sjuk i demens. Så att ja. Hon är ju inte riktigt levande om man säger så.
Nej, precis. Det var väldigt trösterikt det du sa när jag var så ledsen där. Det blev väldigt chockartat allting, men ändå inte, om du förstår. Det gick ju hastigt och lustigt, ja, att han då skulle flytta hem till Katrineholm, som du har pratat om. Och sen så sa jag, du får inte flytta hem.
Och hur mycket du har varit emot det.
Ja, och jag sa, du kommer liksom dö om du flyttar tillbaka till Katrineholm, om du inte får hjälp av Rosmarie och sådär. Så tog det 2 dagar efter hon hade åkt hem då. Sen så hittades han död. Så det var ju, det var lite som en så här, elefant som gick undan för att dö på något sätt. Fast du kände också honom. Han var ju inte så, vad ska jag säga, han var ingen sån planerare, utan jag tror bara att hjärtat stannade liksom. Han tutade vis lite vin och någon sömntablett, och sen så skulle han upp och kissa, och sen så orkade inte hjärtat liksom.
Nej.
Men då sa du, det var så fint, för du sa så här, när min pappa dog så fanns det ju liksom inga vänner som kunde vittna om något fint han hade gjort, eller, och min mamma är ju liksom senil. Medan jag har fått så här, tusentals kommentarer och bilder och anekdoter och minnesartiklar och liksom homager. Och, så det känns ju helt fantastiskt.
Ja, han var ju verkligen älskad och uppskattad. Det var ju liksom inga som kom på min pappas begravning. Det var två kransar som skickades in. Men det säger så mycket om, det är ju kvittot på vem man var i livet, lite tyvärr.
Ja,
så att du
ja.
Skulle veta att din pappa var så otroligt älskad. Och det är ju fint.
Och nu fick jag av någon tjej här som sa, min mamma, hon älskade aldrig min pappa. De var gifta i 23 år typ. Hon pratade alltid om Göran. Jag bara, aha. Och så var the ladies man. Och han var ju liksom, ja, men kanske lite som jag då, men ganska natur...
Ganska mycket som du skulle jag säga. Ja, som har träffat honom.
Ja, så det känns ju lite som att så här, att jag också blev lite vuxen när jag hörde att han hade gått bort. Som att allting lugnade ner sig lite. Jag kan inte riktigt beskriva, men som att så, här, så länge han fanns, då var det typ Heran och Halvan och Piff och Puff och Toker och Jåken liksom, som ramlade omkring i livet tillsammans och kunde ursäkta varandra på något sätt. Och nu när inte han finns så blev det lite så här, jaha, det kanske var dags att ta tag i de där grejerna. Jag vet inte.
Ja, fast. Men det är också bra på ett sätt. Det låter ju kanske hemskt. Men det är också bra för barn att så här, se att en person försvinner. Om man nu pratar om det psykologiskt. För att det är så mycket man tar för givet. Och när en person upphör på det där sättet. Så blir det väldigt verkligt för dem. Och de blir också väldigt så här. De förstår på en ny nivå. Liksom funktionen med föräldrar. Mm. Förstår du vad jag säger?
Jag fattar.
Fast det liksom är kanske lite too soon.
Jo, men han var ju 76 och jag kände det när vi hade den här 75-årsfesten för honom förra året, att han var ju inte liksom mint condition, om man säger så. Han har ju inte tagit hand så himla mycket om sig själv, men det är ändå liksom så chockartat, och han har ju varit så mycket i mitt liv under så många år, eftersom han inte liksom, ja. Han har inte haft mamma, och sen nu han, ja, han är liksom, han är inte den som ringer och tycker att han stör, om man säger så.
Nej.
Nej, men det är mycket med hans liksom hälsa, ekonomi och flyttar och prostata. Alltså det är liksom, det är alltid någonting med honom. Jag tyckte det var ganska roligt, våra förra grannar som de umgicks jättemycket med. När vi bodde i Farsta, hon skickade sig. Det var ju sådär med Göran. Jag kommer ihåg en gång, han hade fått en fästing på pungen. Och det var ingen med det. Han ringde in mig. Jag fick gå in med pinsett. Och han klädde av sig. Men, ja, du vet, det var inte så här slinga dem. Stolthetens puttefnas. Nej, det var liksom, alltså, han fick en att känna sig jävligt avslappnad. Förstår jag menar? Jag tänker så här, om jag skulle åka ner till er och här, hjälpa Joel med en fästing i pungen. Alltså, sen skulle jag ju aldrig kunna se honom i ögonen.
Nej, men, man måste, det tror jag är ömsesidigt.
Nej, men alltså, det skulle ju inte gå.
Nej, jag fattar. Men Göran var ju fantastisk. Jag kommer ihåg, vi käkade lunch någon gång där på Sturehov. Det är väl en av de få gånger jag träffade honom. Jag tror jag träffade honom tre gånger. Med mycket snabbare tillfällen. Ett par gånger hemma hos dig, och så käkade vi lunch en gång. Det var en väldigt rolig lunch. Det är en person som liksom är liksom ett arkiv av anekdoter. Och man vill liksom inte sluta hänga med Köris.
Nej, och
det är ju fantastiskt.
Och det var som flera skrivit, så det spelade ingen roll att man inte hade en aning om vilka han pratade med, vilka han ringde och skulle tjafsa med. Det var gamla sportchefer, det var Expressen-redigerare, och det var liksom Gunde Svan och sporten på 40-talet. Han var ju liksom en otrolig, han var ju en berättare av rang, och det var ju därför han också var så duktig på att skriva, för att man var liksom inne i hans värld så fort han började berätta någonting. Där var han liksom helt unik. Men jag tyckte det var så roligt att hon sa, men det var inget mer med det. Jag tog bort den där fästingen och tog upp kalifjupperna, och sen så tog vi en cig typ. Alltså.
Det var inget mer med det. Vi har delat en fin stund, du och jag.
Ja, men det känns ändå konstigt.
Jag håller på och läser. Förlåt.
Nej, men det känns, du vet också när man är mitt uppe i det, eftersom han precis hade flyttat. Jag vet ju liksom inte ens knappt var han bodde, och har han några pengar, det har han förmodligen inte. Men man ska se upp lägenheten, det är ju massa praktiska grejer, och det kommer jag ihåg från när min mamma gick bort också, att så länge pappa liksom hade mycket bestyr då höll han sorgen på liksom armlängds avstånd, men sen när allt är klart och begravning, så det är då som jag tänker att den stora stora tomheten kommer liksom. Så att det, ja, det går upp och det går ner, och jag bara, det känns också väldigt fint att han ändå sista året fick bo där med Rosie i Tranås och bli älskad och liksom omtyckt. Sen var det ju lite sorgligt att det skulle sluta så här, men han fick i alla fall inte lida. Och jag vet inte, det är lite som han levde, så här, hand i mun. Det hade varit konstigt att se honom ligga tyna bort till en liten tanig binnikemask. Liksom. Det var inte han på något sätt. Så att jag kan ändå känna att det kanske var ett bra sätt för honom att försvinna på något sätt.
Ja, det tror jag. På det stora hela. Alltså, man får ju på något sätt, märkligt nog, det liv man skapar. Liksom, och man får också den död man skapar på något sätt. Det tycker jag stämt i så otroligt många fall liksom, utav personer som jag har känt som har gått bort. Att, det låter också, det är svårt att prata om sånt där när det är så nära inpå. Men man får många gånger en död som passar en.
Ja,
det gäller såklart inte alla som dör, kommer gå bort i olyckor och så vidare. Men människor som har levt i sus och dus, de dör oftast i sus och dus och tvärtom. Mm. Liksom.
Men det är också konstigt när man inte kan, ja, men min mamma var ju inte riktigt medvetande liksom, på samma sätt. Nej. Hon var ju, fick ju morfin och starkat, och det, så var det när vi var uppe hos din pappa också. Ja. Han var ju inte sig själv längre. Han hade ju på något sätt redan försvunnit, och det blev också så konstigt, så här, hej då, då lilla paket, hej då. Ja, du fattar. Så kände jag när vi var uppe hos din pappa där. Det var ju så här, det fanns ingenting kvar att säga farväl till på något sätt liksom.
Nej, men det var liksom ändå så här drabbande på något sätt med det där. Det är ju liksom att han hade ju bestämt sig för att han skulle dö, och hade det som syfte med det han åsakade sig liksom. Men ändå så ville han ju liksom inte släppa taget förrän han hade sagt hej då från mamma. Så vi var ju där dagen innan och sa farväl, och sen så åkte jag ju upp dagen efter med mamma. Och då på natten först, då släppte han taget och somnade in liksom. Sen kom han faktiskt och hälsade på mig ett år senare. Jag fattade ju inte först vad det var, för jag var bara så, men herregud, jag kan inte flytta till en spöklägenhet till. Då var det ju någon som gick här utanför sovrummet och hasade och flyttade på lite lådor och lite papper, och det prasslade lite och höll på så här. Jag var så stekt och tänkte, nej, det här är så jobbigt. Och sen kollade jag på vad det var för datum, och då var det på hans dödsdag ett år senare. Och sen kom han ingen mer.
Nej men,
alltså det var...
Ja, men en kompis till mig sa, men du måste prata med vårt medium så här, så kan du träffa honom nu. Och jag sa, jag är inte ens säker på att han har hunnit över till andra sidan än. Det kan ta lite tid. Det är så här att allting ska göras så himla liksom snabbt, och man ska, ja, du vet, sörja och det ska hitan och ditan. Jag känner så här, jag känner otroligt, alltså det känns så otroligt mycket lugnare än när mamma gick bort. När man var så här odödlig i början av sitt eget vuxenliv, så gick så här den viktigaste personen i ens liv bort. Det blev ju bara kaos och flykt och total liksom snurr i huvudet. Nu är man ju så här vuxen och har en egen familj. Nu känns det mer, jag kan inte säga, men det känns som att man kan ta in det på ett annat sätt, och att det är sorgligt, men att han blev ändå nästan 80 år trots att han de sista 20 åren så här, inte skötte sig själv så bra. Så att jag är ändå glad, men du vet, så kommer ju så här skuldkänslor. Jag lovar, jag skickar,
det kommer ju komma
boken
hela tiden i flera år liksom. Det kommer ju inte komma ifrån. Sen så blir ju liksom den där akuta smärtan, den som trycker över bröstet, den lättar ju ändå. Och det finns ju någonting, finns ju något logiskt i att en person går bort i den här åldern i livet. Liksom. Ja. Mer än att när en person går bort vid liksom, hur gammal var din mamma när hon gick bort?
Hon var ju 49.
Ja, det finns ingen logik i det. Då blir det blir så stumt och så orättvist på något sätt.
Nej, det går inte och så här, man kan inte, det gör ju fortfarande nästan ondare att tänka på mammas död än vad det känns att tänka på pappas, än fast det var 25 år sedan, för att den var så oklar och den var liksom så jävla orättvis, och den var så lång, ja, den var så jävla utdragen. Och det kände jag också när de ringde då, för de skulle ju ändå obducera honom eftersom han var ensam. Så vill de ändå se vad det var. Men sen vill du komma hit så här och säga farväl. Och då tänker jag så här, men gud, jag har ingen aning om hur han ser ut. Alltså, han har ju redan varit död i 4 dagar förmodligen. Och jag vet inte, jag sitter och kollar på så här gamla bilder från när man var liten. Jag tror att jag vill ha det
levande. Ska du inte behålla de minnena istället?
Jo, bara han kanske så här uppsvullen och blå. Jag orkar inte. Så här CSI. Så att jag tänker att han får vara liksom levande i minnet. Det känns skönare, tycker jag. Hur gjorde du?
Nej, det blev aldrig någon obduktion vad jag känner till, eftersom han dog på sjukhuset. Men jag hade ju redan fått mitt avslut några timmar tidigare. Så att jag kände inte att det fanns något att se, så att säga.
Herregud. Mm. Och det är lite konstigt när känslan med att så här, människan som så här, har älskat den längst och mest i hela världen inte finns längre.
Ja, men det är så otroligt overkligt. Framförallt den där, jag vet inte, Kalle sa det faktiskt i flera tillfällen, och det att det inte finns någon med den där handen i ryggen som man behöver, den där som puttar på när man själv känner att man kanske inte orkar, som så här, nu är det liksom, man blir vuxen på något sätt fort när ens förälder dör, för att man måste putta sig själv. It's so hard to say goodbye. Men apropå män som dyrkar kvinnor, precis som din pappa gjorde med dig, så finns det en annan man som dyrkar sin kvinna på ett sätt som jag tror jag aldrig sett en man göra förr.
Nej.
Och det är ju ändå A-Rod.
Ja, jag måste säga att jag har faktiskt de senaste 2 veckorna laddat ner, man ska säga, 2 bilder på dem. För jag bara känner så här, nej, men det här är lite för bra för att vara sant. En snubbe som så här, har händer som dasslock, liksom har lite stolares och ändå är som en avgudande hundvalp. Alltså så här, bästa kombinationen ever. Och de verkar faktiskt vara så otroligt kära. Och ingen så här... Ingen maktkamp. Han är bara så här, jag är så stolt över min tjej som jag älskar. Och henne ligger jag med på nätterna. Och hon är till hand om. Alltså, han verkar vara liksom... Han verkar vara en modern jävla man, tycker jag.
Ja, men jag är ju besatt av A-Rod. Så det är liksom den bakom filmen på själva det här presidentinvalningen. Det var ju A-Rods bakom film man kollar på. För det har man ju lärt sig sen Super Bowl, att det är någon kanal som ska bevakas, så är A-Rods. Mycket riktigt. Han är ju alltså Jennifer Lopez partner / största fan. Och hon, hans partner och största fan. När alltså jag kommer ju lägga upp det på våran lilla lördag stories. Jag har ju filmat av hela hans story. När de sitter och kollar på sig själva på tv i reprisen, då sitter liksom J-Lo och skriker såhär, oh my god, you're like besides Obama, oh my god, look at your right, look at your right.
Ja, men det är lite som att de har liksom inte fattat hur att de själva är så supervärldskändis. Alltså, de tycker att det är lika roligt som så här, moster Britta i Oklahoma typ. Det är det som jag tycker är storheten hos henne. Hon verkar faktiskt ha liksom på något sätt stå kvar med båda fötterna i latinojorden typ.
Ja, och du hade en pudel som du skulle vilja släppa fram i ljuset här.
Ja, men dels kan jag bli lite irriterad på mig själv när jag liksom inte har någon riktigt koll, men ändå ska komma i rakt nedstigande led från pappa, komma med så här, ja, men tvärsäkra åsikter, så här, nej, men J-Lo, det är inte så att hon har någon superröst direkt. Hon är ju snygg liksom, men hon kan ju inte sjunga typ. Ja, men hon kan sjunga okej, typ som jag. Du vet.
Det är därför du och J-Lo liksom kan byta plats när som helst.
Precis. Nej, men sen såg jag henne i Super Bowl. Där var hon ju liksom helt jävla magnifik också, hela det ja, men hon och Rosita, eller vad säger. Hon
Shakira.
Ja, men det var ju så här, alltså bland det coolaste jag har sett nästan. Det var så här, på en hög ADHD-nivå fast med supersångröst och style. Och så står hon där och sjunger på Kapitolium och sjunger så jävla inligt och fint. Och det måste jag säga om hela den här presidentinsvärningen, att fan vad det ändå var värdigt. Och liksom var med mycket kärlek och stolthet. Och det kändes som så här, fy fan, nu måste vi vända det här. Det är nu eller aldrig, det här är på liv och död. Så kändes det för med alla som var där, tycker jag. Det var väldigt fint, tycker jag.
Ja, men alltså det viktigaste presidentvalet kanske under vår tid. Alltså säga vad man vill om Obama, men liksom det här, nu är det ju så här, nu tog de sig från onda makter. Det kändes ju verkligen att så här, nu gör vi om och nu gör vi rätt. Vi sätter oss alla i samma båt och så tittar vi framåt och inte åt något annat håll liksom.
Och så Lady Gaga, man bara okej. Okay. You can make an entrance, lady. Kommer in där.
Nej, men alltså. men du vet ju att jag obsessar ju Star Spangled Banner. Och liksom den där versionen som hon gjorde där, det är hennes bästa. Jag tycker i och för sig den hon gjorde på Super Bowl för några år sedan är i särklass den liksom vackraste avslutet. Här håller hon ju mer liksom, sig koncis, men det passade ju sammanhanget mycket bättre.
Jag kommer inte ihåg innan det var. Jag tycker bara att hon var... Men hennes tuta är ju liksom... Det finns ingenting som den inte klarar. Alla andra artister var så här, ja, men det blev en liten sur ton där. Och ja, fan, hoppas ingen märkte det. Men med henne är det bara så här, men hitta en sur ton. Och jag säger vem du är. Nej, hon är liksom... Hon är helt enorm, tycker jag.
Nej, men hon är utan tvekan en av världens bästa sångerskor. Hon är så pricksäker. Och den där låten är ju också så sinnessjukt svår. Eftersom den
jag fattar ingenting. Jag fattar inte ens, var det toner eller var det gap? Alltså, den är ju så svår. Vem kan ens skriva den där låten? Det är bara taskigt att skriva den där låten på något sätt.
Det är taskigt att skriva en så svår låt.
Men det, där kan vi berätta en liten... Det blir inte ens där gärna moment, men du är ju faktiskt väldigt bra på att sjunga. De som har sett vår lilla show, Kvinnogrisarna, vet ju det. Men har du någonsin gjort någonting av din sångröst, eller är det bara att du kör på lite då och sådär?
Nej, jag har en helt habil sångröst, men den lämpar sig för liksom Kiviks stadsmarknad.
Kiviks marknad. Det är där vi ska vara. Kiviks
marknad. Det är där jag ska vara. Ja. Det kommer inte bli mer än så. Jag tycker det är roligt att sjunga. Jag kan tycka det är roligt att underhålla roligt med sång. Och jag skulle jättegärna liksom göra en musikal någon gång. Alltså få spela en musikal någon gång. Men det krävs ett courage också hela vägen.
Det gör det. Men jag tycker det är så roligt det här med att det är så många som sjunger i kör i Sverige. Men det är fler som sjunger i kören än de som tittar på. Men...
Ja.
Jo, men att det är så här, det är liksom tillsammans så här, ridning och kör är typ två av våra största så här, sporter och liksom hobby.
Som praktiseras utav fler, ja, fler än vad det tittas på. Det är, precis, väldigt intressant.
Men gammal klassiker, då är det tjejer.
Ja.
Det känns som att man bor så jävla litet nu fast man inte gör det. För att alla ljud har blivit större. Alla behöver egna rum. Förut var det så, gud vad härligt, vi träffas lite då och då. Och då sitter vi i vårt stora vardagsrum eller i köket. Men nu känner jag bara, gå in gå in i era rum och sitt där. Det hade jag ju panik. Ja, men jag hade ju panik. Du vet, jag höll på att öppna hemma hos, in i, till Dantes rum och så här. Han sitter där inne, han är olycklig typ. Nu är det så här, gud, var där inne. Gör ingenting, kom bara inte ut. Och det där är lite roligt när man läser om så här bostadstrender, att alla vill ha liksom, alla vill ha större och, men alla vill ha liksom fler rum så att man kan stänga in sig. Och jag tycker det är jävligt roligt också att prata med en kille som jobbar med inredning, och han sa det, det går ju så jävla bra nu med inredningsbranschen, för att alla är ju hemma och tröttna på sitt jävla hem, alla börjar hata sitt hem. Och så känner jag också, jag bara säger, nej men det här är inte alls fint där hemma, det är stökigt och fult. Och jag vill göra om allt. Men det är bara för att jag är hela tiden.
Ja, men jag är också inne på att... runda två här hemma. Bara så här, nej men jag ska byta sänggavel. Och hur var, jag har köpt ny soffa redan. Och nu, jag ska sätta upp nytt ljus i taket här. Men det är ju jättevanligt nu också att folk, det som har hänt med pandemin är ju också att folk har ju valt att sälja sina lägenheter i innerstan och kanske flytta ut till liksom ett par mil utanför. För idag är det inte liksom längre, det kommer ju inte vara lika högprioriterat att vara inne på ett faktiskt kontor efter detta. Klockan 9 varje morgon. Vilket gör att folk då helt plötsligt har råd och möjlighet och tid att flytta ut utom Socknes. Så det förändrar ju också hela liksom boendebilden. Och det här gäller både på mindre orter och i Stockholm.
Men jag tycker att det är så roligt, man hatar sin man, man hatar sitt hem, undra, men alla älskar husdjuren. Det är verkligen, det är lite lustigt.
Ja, jag har ju gått upp bananas och vill skaffa katt, men det här säger Joel nej.
Vad då ville du skaffa katt?
Jag tror feeling. Du ville skaffa katter. Jag har fått feeling att vi skaffa en katt för väldigt mycket pengar.
Vad då för sorts katt? En sån här naken prutt?
Nej, en Maine Coon. De är ju typ, de är som ett litet lejon. De är ju också liksom, de är en halv meter lång bara i kroppen och sen så ganska hög i växten. De väger ju så här 20 kilo typ. Och är liksom en importerad katt från USA som ser ut som ett litet lejon. Alltså de är så gulliga så att jag håller på där. Och de är ju mer som en liten människa. Alltså. Och man kan toalettträna dem. Ja, men de är fantastiska. Men Joel säger nej. Joel säger nej.
Men gud vad konstigt. Varför vill inte han ha en katt då?
Nej, men för att vi reser mycket. Alltså de här ska ju ha liksom, antingen ska de ju ha ett syskon här eller ska vi ha liksom en permanent kattvakt så att säga.
Alltså varför vill du helt plötsligt ha en katt? Helt ärligt talat, kan du göra en liten Freudian
analys? Grejen är jag bor på nedervåningen, vilket betyder att den kan ju faktiskt gå ut, den kan vara inne. Vi är hemma nästan hela tiden, han eller jag, eller både och. Tänk på att det är lite mysigt. Det behöver inte vara så mycket mer än så. Du har väl haft hund on and off i 2 år. Varför ska jag sitta och förklara min kattönskan?
Men sen hörde jag en kompis som sa så här, ja, men om vi ska ha sex och så där, då sitter ju hunden ute och ylar om inte den får komma in.
Å andra sidan är det inget problem i ert hem.
Nej, det är för sig. Alla är med. Nej men gud. Det ska inte bli någon hund. Nej, men det är mycket mer som påverkan. Men nu har vi också blivit van vid att så här, det kanske aldrig blir som förut igen.
Nej, det är klart
den tycker jag känns
bli.
Helt vedervärdig.
Det är klart att det inte kommer bli. Det är ju nya normala. Alltså folk kommer ju, alltså men jag tror absolut att det kommer påverka arbetsplatserna mest. För att folk förstår så här, hej, jag behöver inte vara på jobbet klockan 8.30. Det är inte längre det som är relevant. För folk har helt plötsligt lärt sig frihet under ansvar. Tidigare var det ju så här, arbetsgivaren som har liksom misskrediterat sin personal indirekt ifall den inte är fysiskt på plats klockan 8.30 eller 9. Men nu förstår man att det går ju faktiskt att göra exakt samma sak på ett videomöte. Så att så här, man gör en check-in på morgonen och sen så ser man till att göra små instick under dagen och man har kontakt hela tiden. Och det vet ju du och jag som har varit freelance under många år och jag som också jobbar hemifrån i många år, att det är inga problem så länge man vet att man har arbetsuppgifter som ska lösas, då löser man den. Men det är inte alla som har haft en liten tillverkning sig själva eller sina anställda, och då har man liksom hamnat i någon form av så här, står vi i rullbandet problematik liksom. När man ska stämpla in och, alltså, indirekt.
Ja, men jag tror också mycket handlar om att så här, många företag vill så här, bygga företagskultur och känslan. Och så här, det är vi gemensamt och det är jävligt bra. Men det är ju helt borta. Nu är man så här, alla är små företag i företaget. Liksom, och det går inte att bygga någonting när man sitter över Zoom. Alltså, det blir bara så här, one man's show. Man känner ju ingen tillhörighet med något eller någon längre.
Nej, men sen så tror jag liksom som i exempelvis min sambos fall som då har så här ett rullande schema när det inte är liksom sånt där undantagstillstånd som är utlyst nu liksom. Då är ju de, har de två eller tre kontorsdagar och sen så har de två hemmadagar och så ska de se till att det inte är mer än 50 pers tror jag eller något sånt där åt gången. Kan jag säga fel, men det är i alla fall att de håller nere liksom antalet arbetare på samma dag, vilket är smart. Och då får man ju både, lite utav båda världar, och den tycker jag är ganska härlig.
Ja, jag fattar. Men jag tror också att så här, det är mycket knasigheter som sker där ute som man inte tänker på.
Jag vet en sak som är sker.
Vad är det? Ja, det är otroheten. Det vet jag.
Ja, det vet du. Det vet, men det andra är också mankaven.
Va?
Mankaven som har vecklat ut sig.
Vad är det för något?
Mancaven har vecklat ut.
Man,
det börjar med ett hobby, börjar med ett hobbyrum.
Ja.
Kan börja med en verkstad. Mm. Det kan börja med i garaget. Så sen så kommer man på att det vore ju helt med ett biljardbord eller ett pingisbord nu när vi är hemma så mycket, så ja, säger frugan och så går man med på det och så man helt plötsligt är det ett extra bord där inne. Något annat har blivit utrensat till förmån för. Men det vore lite trevligt med en sån här härlig golfsimulator som vi inne tränar ordentligt i sommaren. Ja, jo, men det vore trevligt. Och sen så rensas något annat ut. Och helt plötsligt så börjar den här mankaven veckla ut sig. Och när man inte vet ordet av så, är det även, så finns det även ett tv-spelsrum. Och då inser man att all sin inredning har liksom fått ställas åt sidan till förmån för lekrummet.
Men det måste ju också vara att många har börjat träna.
Så det, ja, det liksom... mycket hemmagym. Mycket hemmagym.
Men jag tänker så här, friggebodens återkomst. Det borde inte den komma nu vilken sekund som helst. Att man här, köper en friggebod för typ tre lopper på, liksom, på blocket. Och sen så kan man liksom skicka ut allt man inte åtrår längre. Typ sin man.
Eller? Till friggeboden. Ja. Du är förpassad till friggeboden. Ja, men
det är väl underbart. Då kan jag göra lite vad som helst. Jag menar, om man tänker så här, mancaven, det måste ju ändå vara någon form av uppdatering av liksom morfars och Emils snickerboa. Snickerboa, hoppaller och snickerboa, hoppaller ej är bra. Hoppaller och förstärkes mig, hoppaller ej.
Ja, absolut.
Ja, det var också så här, men min morfar, han hade ju såklart ett verktygsrum i källaren. Och det var ju så många som hade också såhär bar i gillestugan.
Ja, det hade ju min pappa.
Ja, och tänk
så... med salondörrar.
Jo, men grejen är att nu finns det inte så mycket. Folk samlar ju inte på samma sätt på sig. Kommer ihåg min kompis Myrke, hennes pappa samlade på ölflaskor. Det var ju vinylsamling. Nu är det så här, men vad är det nu då? Jäsa surdegen och odla bin typ, eller vadå? Det finns ju mycket, alltså det finns ju inte, det finns ju, de borde klara sig på mindre utrymme tycker jag. Fast det försvinner ju,
ja,
så alltså, med
surdeg tar ju inte så mycket. Ja, men en surdeg tar ju inte så mycket plats. Den får ju plats i en burk i köket. Men en golfsimulator, den kräver ändå sina kvadratmeter.
Jo, det är lite... men jag känner så här, en woman cave vore ju också jävligt härligt tycker jag.
Men är inte nästan hela hemmet en woman cave eftersom vi får liksom pampra loss med inredning överallt?
Jo, men kan det vara så att det har blivit liksom lite mer jämlikt under corona? Att så här, männen är... också hemma och ser att det krävs en del för att hålla en liksom viss fräschör. Förstår jag menar?
Absolut.
Ja, att det är så här, ja, men det är som att det är som en trolleriverksamhet. Det är som att det sker genom ett liksom trollslag, att man kommer upp på morgonen och då är det rent, eller att man tvättar, för det är sånt som man gör precis när man går hemifrån, kanske när man är hemma på lunchen, bla bla bla. Det är sånt som bara pågår organiskt. Det tror jag många män har missat. Eller?
Ja, precis. Ja, jag vet inte. Men jag tror liksom i grund och botten så har ju liksom båda parter insett så här. Ja, men om exempelvis en kvinna då ställer in en jättevacker, snygg designstol för väldigt mycket pengar som inte är praktisk eller härlig att sitta i, då kanske den åker ut i ett sånt här läge till förmån för någonting som man faktiskt kan använda i hemmet. Så jag tror att den här tiden kommer... hemmavarandet kommer påverka både vårt sätt att liksom acceptera hemmet, men också vad man faktiskt har för behov där.
Men jag kan också tänka mig, här, när alla jobbar hemifrån, då blir det väl så här, på ett naturligt sätt kanske att helt plötsligt ska man läggas i lite mer. Allt från så här inre...
Ja, men hemmakontoret har ju fått revival. Liksom.
Ja, Och då blir det lite såhär, nej, ska du knaka i fogarna för att du ska vara med och välja liksom Josef Frank-tapeter? Då skickar jag ut dig. Ja,
eller ska du ha en jätteful ergonomisk kontorstol som ser för jävlig ut?
Samma massagesoffa, du vet, när jag, som amerikaner har. Nej, men jag tror att det där kan påverka väldigt mycket. Att, så här, att man börjar helt enkelt inse att så här, fan vad det här var mycket viktigare än vad jag trodde även för mig.
Nej, men min kompis man har då skaffat både pingisbord, golfsimulator och lite heminredning. Men som pricken över i, exakt en sån där stor jävla massagestol.
Men det skulle jag inte vara med på.
Ut som fågelfenix i något var. Och hon håller på att bli galen nu. För nu har hon insett så här. Det började som ett litet härligt projekt. Och nu börjar han ta över hemmet. Det här går inte. Jag måste sätta stopp.
Och då visar det sig att allting är bara en stor jävla scam och chimär. Alltså kvinnor vill att männen ska lägga sig och ta mer ansvar. Nej, det är på gott och ont där att männen ska lägga sig. Vi kanske... bara... hemmafrun är död, länge lever hemmafrun. Jag tror att det också är så jävla imploderat i vårt DNA. Vi har liksom alltid varit i grottan, hemma. Det liksom finns i oss. Sen kan vi äventyra liksom hit och dit eftersom vi är moderna kvinnor. Men sen när männen ska så här, vara hemma med oss, det är inte fräscht. Jag tycker inte att det är fräscht.
Inte fräscht. Nej.
Åh gud, jag måste djupandas. Och... ja, jag måste nog djupandas i några sekunder nu. Ja, jag måste säga det. Jag känner mig inte som att jag står här med så här, som en hög, energisk katapult. Jag känner mig lite...
Vad menar du?
Vad menar du? Tycker du inte? Jag liksom, du vet, man försöker hitta ord, man försöker hitta energi, man försöker säga någonting roligt och smart fast man bara tänker på att man ska ringa obduktionsbettan innan obduktionen i Solna stänger. Så att jag hoppas att ni har lite tålamod med mig den här veckan, kära lyssnare. Och jag skulle också riva av en liten extra... Lille lördag stories om Dolly Parton, men jag älskar Dolly och det tycker jag är mycket liksom, det är mycket komplext med hela hennes liv och vad hon lämnar efter sig och arv, och countryn och feminismen och att hon är lite dubbelbottnad, hon bara vrider klockan tillbaka 50 år och vrider fram den i och med sin liksom super business wise, så att jag tänker att vi sparar helt enkelt det till nästa vecka när jag är lite mer vad ska man säga, uppeldad och samlad än vad jag är nu. Jag hoppas att ni förstår det, kära lyssnare, för det sista jag vill är att ni ska bli besvikna på mig.
Det är ingen som kommer bli besviken. Vi gör helt enkelt så och tycker det låter klokt utan dig. Vi hörs om en vecka. Puss och kram, tack för att ni är med oss.
Puss och kram och nu ska jag börja planera min woman cave här hemma. Den ligger i ett annat land.
Jättebra. Jag följer med.
Puss och kram. Hej. And I'll take